Hej! Vad kul att det var några tappra själar kvar. Vi var lite oroliga. Men ni verkar ju hågade.
Eftermiddagspasset med juridik, det brukar inte
locka. Det känns lätt, va?
Sådär. Men det är ett test vi kör. Och i vanliga fall när vi föreläser internt på Microsoft, då är det ju det är närvaro och krav. Liksom. Men det kan vi inte ha så här. Så vi är glada att vi har lite folk här, eller vi är jätteglada över det. Lite kort, bara introduktion. Mitt namn är Mattias Strand. Jag är ansvarig för juridiken på Microsoft i Västeuropa, som jag kallar det. Så länderna i Västeuropa som inte är UK, Frankrike och Tyskland, men övriga. Och jag har varit i min roll i 9 år ungefär. Och jag kan säga att det är en intressant position från en jurist att från då 2007 när jag stod på scenen och pratade kanske lite mer konkurrensrätt och anklagelser kring missbruk av dominerande ställning och så vidare, så har det istället bytts till en väldig massa prat om PUL och integritet och så. De senaste 5 åren har handlat väldigt mycket om det vi ska prata om idag, nämligen molnet.
Och jag heter Sara Wikström och jag är bolagsjurist på Microsoft i Sverige och hjälper alltså det svenska bolaget och de som jobbar där med de juridiska frågor de har. Jag hade förmånen att börja på Microsoft för 5 år sedan, då precis när molntjänsten liksom slog igenom, kan man säga. Så det första jag gjorde efter min första dag på jobbet, när alla pratade om det här molnet hela tiden, var att jag gick hem och sökte på internet och så försökte lära mig att förstå vad är det här för någonting. Och det tycker jag mig ha bemästrat nu. Så därför så känns den här fötterna på jorden-delen, den känns bra. Där är jag i alla fall. Och vi hoppas att vi ska kunna ta er dit också idag.
Och då, då hoppar jag fram lite här, för jag ser att vi har en pelare så alla ser. Det är kanske bäst att stå så här.
Ah, eller så finns det platser här också om ni vill flytta fram. Det är aldrig någon som vill det. Men om
Jo, om vi börjar då med var vi är idag. Och vi kommer prata ganska mycket om, eller vi kommer prata om flera olika områden. Högaktuella och väldigt intressanta. Men generellt kan man säga att det här med molnet och att kontraktera kring någonting som varken är en produkt eller fullt ut en liksom outsourcing-tjänst, utan då det här mellantinget, någon form av snabbtåg där man är en standardiserad tjänst som har både produkt- och tjänstekomponenter i sig. Det har ju medfört att det i många fall är relevant att det är nya personer som är med och tittar på det innan man tar beslutet. Och det är intressant. Så en av de grupperna är ju helt klart juristerna. Eller compliance, eller om det är säkerhet och så vidare. Och det är säkert många av er här som representerar de grupperna. Men jag har haft förmånen de senaste månaderna, skulle jag säga, när vi har riktat oss mot speciellt mot segmentet bankfinans. Och prata med kunder som mer skulle då titta på den här bilden och känna sig hemma just runt tilltrosaspekten i sin egen verksamhet. Nämligen bank, finans och försäkring. Och det har varit riktigt intressant. För det kan man bara konstatera att det här är en bransch som är så reglerad. Det finns så mycket regleringar med Finansinspektionen. Det finns så mycket saker att förhålla sig till. Och man ser till bankvärlden så handlar det väldigt mycket om tilltron. Och du använder dig av en banktjänst i stort främst när du har en tilltro till leverantören. En tilltro att de uppfyller sin så kallade fiduciary duty att hantera dina värdepapper. Kan vi tänka oss det. Det som är intressant här är ju att banker och finansbolag har ju på senare år blivit beskyllda för att vara i slutändan egentligen IT-bolag. Och det ni kommer höra från oss, från Sara och mig här idag, det kommer vara lite av ett IT-bolag som försöker vara en bank. Så det man börjar se så där, det är att vi förstår varann väldigt väl. Och jag tror att det är viktigt. För det vi bara kan konstatera, och vi kommer prata om Safe Harbor-domen, och vi kommer prata om Snowden-caset, och vi kommer prata om PUL och alla de här bitarna. Men det man kan konstatera, det är att i framtiden, och vi är redan där, Future Decoded, så är data det som man hanterar i en molntjänst. Det är lika värdefullt och relevant som värdepapper. Och det är helt essentiellt och viktigt att man har den tilltron till sin leverantör av en molntjänst på samma sätt som en bank. På samma sätt som banken i sig, för att kunna använda en molntjänst såklart, eller finansbolaget, behöver kunna förlita sig fullt ut på sin leverantör. Att de, om än inte så reglerade som banken eller finansbolaget själva, har samma parametrar och metrar och har de komponenter som krävs för att man som kund ska kunna gå mot sin granskare, om det så är Datainspektion, Finansinspektion, Hälsomyndigheten, vad det än är, och visa upp att man har alla sina ducks in the row, så att säga. Så det kommer vara det vi pratar om i stort här idag.
Och om vi då börjar titta på de frågorna som vi vanligtvis möter när vi har en diskussion om med en kund som är intresserad av en molntjänst men känner sig orolig över vissa delar. Det brukar normalt sett röra sig runt de här områdena. De som är de juridiska aspekterna tycker man ofta. Och om vi börjar i första rutan där med ägande och inlåsning, så är frågan ofta om man inte blir inlåst när man väljer en molntjänst, och hur lätt är det att flytta och hur svårt är det att flytta mitt data hit eller dit. I verkligheten så är det väl kanske, det är ju alltid en utmaning att byta IT-system. Det är inte så att molntjänsten i sig gör det extra svårt. Och det finns inga lagar och regler så som påverkar den delen överhuvudtaget. Sen brukar vi också bli frågade om gällande lag, vilket lands lag gäller. Och i alla transaktioner där det finns parter som befinner sig i olika länder, så kan olika landslag appliceras på olika delar av avtalet. Och det gäller alla typer av transaktioner, inte bara molntjänster. Så det är inte heller ett unikt problem för en molntjänst. Den allra största och ofta återkommande frågan rör sig ändå runt PUL, personuppgiftslagen, och integritetsfrågan. Vad händer med det data vi förvarar och de personuppgifter som vi som företag behöver hantera? Hur kommer ni, Microsoft som leverantör, att hantera den datan vi anförtror er med? För det är ju faktiskt det man gör, som Mattias pratade om. Att man anförtror oss datat, och då förväntar man sig såklart att det hanteras på ett ordentligt sätt och att man kan känna sig trygg med det. Och personuppgiftslagen, den bygger på ett EU-direktiv, så det är samma över hela Europa. Och det är också en standard som resten av världen tittar på när det gäller hantering av personuppgifter. Så för att hålla ett jämnt och högt skydd så tittar man på Europa. Och där kan vi också säga att vi har ju som sagt en skyldighet att hantera data enligt lagstadgade regler och en hög nivå. Och det gör vi också. Sen är det en fråga som ofta tas upp med viss upprördhet, och det är frågan om utlämnande av data till myndighet. Jag går övergripande igenom de här nu, och sen så kommer vi djupdyka på ett par av de här punkterna också. Så ni behöver inte känna att det är allt för ytligt genomgånget. Och när det gäller utlämnande av data till myndighet, så är det inte heller särskilda regler för en molntjänst. Utan man kan få en begäran att lämna ut data som man har i sin server nere i källaren också. Och då gäller det att se till att man följer att den myndighet som begär att man ska lämna ut data följer de lagar och regler som gäller för att begära den typen av intrång som det faktiskt blir. Att man då följer lagen på den punkten. Och det är inte, som sagt, inte något specifikt för molntjänster det heller. Sen är frågan ofta också om upptiden. Hur länge, vad har man för garanterad upptid? Och SLA, Service Level Agreement, Microsoft garanterar 99,9% i upptid. Så det är ändå rätt bra. Och skulle det vara så att man inte lever upp till det och man som kund lider skada, då kan man få ersättning för det om man har lidit skada. Och då är
månadsvis.
På månadsbasis. Och det man kan få ersättning för, det sker enligt en standardmodell då. Upphandling är en fråga som normalt kommer från offentliga myndigheter. Om man behöver tänka på något särskilt när man upphandlar en molntjänst. Ja, det behöver man väl på ett sätt, för man behöver tänka på alla de här aspekterna. Men det behöver man alltid göra i all hantering av personuppgifter. Så på, som ni hör här, så är det liksom en återupprepning av att det är inte så stora skillnader. Det finns egentligen inga skillnader som vi ser det. Och upphandlande myndigheter, de bör främst tänka på att det man ska efterfråga är funktionen och inte hur tjänsten levereras. Om det är on-premise eller om det är i molnet. Det spelar liksom inte så stor roll. Vad är det man vill göra egentligen? Så funktionaliteten bör man titta på där. Och sen ansvarsbegränsningen då. Det är klart att vi har en ansvarsbegränsning i våra avtal. Det är ju ingenting att sticka under stolen med. Det har alla. Och det som vi i praktiken gör, det är att vi begränsar ansvaret till det som kunden betalar för sin molntjänst under ett år. Och sätter ett tak där. Och om vi djupdyker i ett par av de här frågorna, så kan vi titta på PUL och uppehålla oss en stund där. Och det är väl det första, att personuppgifter, det är allting som kan kopplas till en individ. Så det kan vara telefonnummer, adresser, det kan vara biometrisk data som fingeravtryck eller ett ansikte för ansiktsavläsning. Så allting som kan kopplas ihop med dig som fysisk person anses vara en personuppgift och ska därför behandlas försiktigt. Och sen finns det mer och mindre känsliga uppgifter där kanske biometrisk data tillhör den känsligare biten, och sen så finns det mer neutral persondata i form av namn och så, som inte är lika känsligt, för det kanske är allmängiltigt känt i alla fall vad du heter. Och vi kan också särskilja de olika rollerna, och det kommer vi gå in på, men kunden som använder tjänsten är personuppgiftsansvarig och Microsoft är ett personuppgiftsbiträde. Och för att man ska kunna överlåta de personuppgifter som man behandlar som ansvarig, så behöver man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det kommer vi också prata lite ytterligare om. Och det behövs för att kunna överföra då personuppgifter till ett annat land än Sverige. Och vi har våra datacenter inom EU för våra svenska kunder i 4 länder. De finns i Nederländerna, på Irland, i Finland och i Österrike för närvarande. Men det kan ju också hända att data flyttas utanför de här länderna och utanför Europa. Och då behöver man ett personuppgiftsbiträde som också hanterar den frågan. Överföring till tredje land utanför EU-EES-regionen. Då kan det vara en situation, till exempel när en supporttekniker behöver titta på ett supportärende som kunden har, och för att man ska kunna göra det så måste man ju komma åt datat, och den tekniken som är bäst lämpad kanske inte finns i Europa, kanske finns i ett annat land utanför. Och den överföringen räknas, eller den accessen att kunna titta på ditt data räknas också som en överföring, och därför behöver man se till att man är täckt av det här. Men det är man i våra avtal i alla fall. Och vi försöker göra det så enkelt som möjligt för er genom att hjälpa till på olika sätt. Vi har en tabell som vi brukar använda där vi jämför det som Datainspektionen har sagt behöver finnas i ett personuppgiftsbiträdesavtal för att det ska uppfylla en viss standard som man ska känna sig säker och trygg. Precis. Jag kör lite papper som jag har också. När det gäller utlämnande av data till myndighet så har vi som sagt en ordentlig process på plats där man går igenom den begäran som kommer in enligt ett visst mönster. Och om man anser att det uppfyller de kraven som ställs, då kan man i undantagsfall lämna ut data. Och oftast gör vi det inte. väldigt ofta, jag vill inte. Och sen på punkten speciallagstiftning där så kan vi säga att vi tycker inte att det finns någon speciallagstiftning som hindrar från användande av molntjänster idag. Det finns ingen som särskilt ska avstå från att använda det av lagtekniska skäl i sin verksamhet idag. Ja, vi kommer komma till det lite längre fram och gå igenom i detalj hur det går till. Men vi kan snabbt svara på det genom att vi försöker i alla fall där vi får den typen av förfrågan när det gäller företagskunder. Då hänvisar vi till kunden och frågar myndigheten om de inte kan vända sig till kunden istället. Därför att vi vill att kunden ska veta om att den här begäran har kommit in. Så kunden får en möjlighet att agera på det istället för oss som faktiskt bara förvarar datat och inte vet vad det innehåller. Du hade en fråga också. Det kommer vi ingående gå igenom lite senare om du håller på den. Det kommer vi också beröra. The warrant case kallar vi det för. Och det kommer vi också att beröra. Vi går snabbt igenom de här olika rollerna som det finns när man pratar om personuppgiftshantering också. Och då har vi datasubjektet. Och det är den personen vars uppgifter man behandlar. Typiskt sett en anställd i en företag. Om man tänker sig scenariot att det är ett företag som köper molntjänster av Microsoft. Då är det typiskt sett anställda inom bolaget. Den personuppgiftsansvarige, det är företaget själv. Det är företaget som ansvarar för regelefterlevnaden fullt ut. Ska se till att leverantören man väljer håller en hög standard, följer de lagar som finns. Och man är också ansvarig att tala om för den som ska behandla datat hur man får behandla datat. Och det sker genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Och personuppgiftsbiträdet är typiskt sett Microsoft. Det är vi som behandlar datat, men bara efter given instruktion. Inte på något annat sätt behandlar vi datat. Och biträdet måste också se till att ha tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder på plats. Där finns en hög standard också vad det gäller säkerhet och kryptering till exempel. Vill du lägga till något? Nej? Drog efter annan, jag tänkte det var. Det här är de tre delarna som ingår i vårat avtalsupplägg när det gäller personuppgifter och molntjänster. Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal som då i praktiken är en instruktion för hur data får behandlas. Och det är en del av vårt avtalsupplägg som kallas för OST, Online Services Terms, eller Microsofts villkor för online-tjänster. Och det uppfyller, som jag sa, alla Datainspektionens krav på hur man får hantera molntjänster. Det avtalet tecknas med licensgivaren, som i Europa är Microsoft Irland Operations Limited, heter det. Så långt. Man lätt att tappa bort sig. Sen har vi också som en del av OST EU Model Clauses, eller EUs standardkontraktsklausuler, som en del av avtalsupplägget. Det kan man se som ett ytterligare ett personuppgiftsbiträdesavtal. Men det avtalet tecknar man med moderbolaget i USA, Microsoft Corporation. Och skälet till det är att det kan bara tecknas med företag som ligger utanför EU och EES-området. Därför att det reglerar överföring till tredje land utanför Europa och EES. Den sista delen är säkerhetscentren, där man kan hitta väldigt mycket information om molntjänsterna. Hur sekretessen hanteras, man kan hitta revisionsrapporter eller man kan se att man kan hämta hem en revisionsrapport om man är kund, så kan man under sekretessavtal få tillgång till en revisionsrapportering där man kan se att alla kraven har uppfyllts. Och det är också för att man ska kunna hitta en karta som visar var datacentren finns, så man kan se var datat befinner sig. De här säkerhetscentren, det finns 4 stycken för de 4 olika tjänsterna Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics och Microsoft Intune. Och på alla de här ställena så kan man för respektive tjänst se detaljerad information om säkerhet och hur integriteten behandlas och hur vi kan upprätthålla det som vi så gärna vill demonstrera och visa att vi kan. Att vi är pålitliga och har hållit på med det här länge och därför går längst fram i klassen av molntjänstleverantörer.
Då när vi kommer till vår resa och vad vi har gjort, så bara för att sätta lite bakgrund här, så det är ganska intressant att bara tänka sig. Vi är väl alla bekanta med Hotmail exempelvis. Det är ju ett exempel på en molntjänst. Och det var faktiskt 1989 som vi etablerade vårt första datacenter. Så det här med molntjänster är vi ju inte ingalunda nya med, utan det är någonting som vi har hållit på med sedan länge. Och det var faktiskt så hela det här Trustworthy Computing Initiative som Bill Gates drog igång i början på 2000-talet. Det var ju helt med tanken kring det här med att det här med molnet kommer att bli en större komponent av vad vi behöver erbjuda. Men om vi tittar på det lite mer från nordiskt perspektiv, så den resa jag varit med i, som jag pratade om, de här 9 åren, då de senaste 5-6 åren, så har det handlat då om ganska head-on samtal, diskussioner och ärenden med Datainspektionen i Sverige. Så det första mötet jag hade med Datainspektionen kring molntjänster just, det var 2010. Och då var det var Daniel Akenin på Microsoft och jag som var där och presenterade konceptet av en molntjänst helt enkelt. Och en bra dialog för att skissa och ge input till Datainspektionen. Det en Datainspektion såklart gör i ett sådant sammanhang, det är att lyssna, ta till sig och säga att det här är någonting, tacka för informationen, och sen så återkommer de ju självklart i ärenden för att sen sätta en standard och guidelines för området. Det en Datainspektion inte vill göra, det är att snabbt uttala sig om någonting som sen kommer leda till oanade stora konsekvenser, som att man har förbjudit e-mail eller användare av internet eller någonting sådär. Så man ser ju alltid liksom hos Datainspektionen en tydlig försiktighet. Men jag skulle säga att jag är imponerad av det sätt den svenska Datainspektionen har hanterat den här frågan om molntjänster och vad det egentligen är. Och när jag pratar om molntjänster, som när vi pratar om molntjänster, så är det ju de här globala multi-tenant standardiserade molntjänsterna som vi pratar om. Men det man gjorde från Datainspektionens sida, och det här kommer säkert flera av er ihåg, 2011 i mars, där kommer jag ihåg, då plockade man upp tre case som man sa, de här ska vi titta på, det här kommer bilda, det här kommer skapa den guide som vi gör för Sverige kring det här med molntjänster. Man plockade alltså upp Salems kommuns användning av Google Apps, en SaaS-tjänst. Man tittade på Enköpings kommuns användning av Dropbox, en IaaS-tjänst. Och så tittade man då även på företaget Brevos. Brevo sysslade då med att hjälpa banker då med korrespondens. Och företaget Brevos användning av Azure. Och skulle titta på det, alltså en PaaS-tjänst kan man säga. Så där hade man helt rutat in sig i de här. Vi tittar på en var av de olika kategorierna för att se vad vi kan utröna. Och sen så ger vi då ett beslut kring det som får stå som guide. Och nu i efterhand så kommer vi ju direkt ihåg. De började med det här i mars 2011 och kom med sitt första beslut i alla 3 ärendena i september 2011. Och då var det väl egentligen bara det här Salem-beslutet som fick lite uppmärksamhet. Eller det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, för jag kommer ihåg att generaldirektör Gräslund gick i taket och var upprörd över att det var inte tal om avtal ens. Det fanns ingenting i den i kategorin personuppgiftsbiträdesavtal, PUL-avtal och så vidare. Så det vi såg då var ju en ganska kraftig kritik från Datainspektionen kring konkurrentens upplägg i den här SaaS-tjänsten för Salems kommun. Och sen så i ärendet med Dropbox så konstaterade faktiskt den som granskades, det vill säga Enköpings kommun, att man nog inte använde Dropbox för någonting annat än offentliga uppgifter som inte innehåller personuppgifter. Så att det blev ett sånt här icke-beslut och man kan säga att man fegade ur lite sådär. Vill inte ens ta i det riktigt sådär. Så det blev inte så mycket vägledande. Beslutet kring PAS-tjänsten, det vill säga Azure, så blev det lite mer ändå. Där var man klart mycket mer positiv. Man tittade på att kontrakten finns och så vidare. Och det är ett separat avtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal och allt det verkar finnas på plats. Det man slog ner på var ju att det finns ju ingen information om vilka underleverantörer som Microsoft använder. Och sen så slog man också ner på att Brevo hade inte tillgång till loggar för att kunna utreda vid misstanke om befarat intrång i tjänsten. Och det här var ju två bitar som vi tog till och vi visste att den här listan på underleverantörer var något som jobbades med redan och någonting som vi behövde ha. Så det kom ganska väl i vår timing, om man säger, från produktgruppen. Så vi jobbade med Brevo för att tillse att de fick det de behövde och det också plockades in i tjänsten, listan på underleverantörer. Så att redan i början på 2012 fick Brevo godkänt i det ärendet kring hanteringen och användandet av Azure. Och då också en påminnelse här kring Saras bild, om ni kommer ihåg de tre nyckelrollerna här egentligen. Dels har vi då subjektet, datasubjektet. Det är ju användaren som liksom lägger upp data. Sen har vi personuppgiftsansvarige. Det är den som ansvarar för att datat hanteras korrekt. Och sen har vi biträdet. Där är ju Microsoft som molntjänstleverantör biträdet. Och det är den ansvarige, det vill säga den som har ansvaret kring den här enskilda användarens data, som är den som granskas av Datainspektionen. Så Datainspektionen är ju egentligen inte, de granskar ju inte oss som leverantör så, och de vill inte titta på oss som biträde, för de ska granska personuppgiftsansvariga. Sen så är det ju vår uppgift och i vår roll att hjälpa ansvariga så att man har alla komponenter och allting. Men det är väldigt viktigt att man kommer ihåg den här biten. Den går ju inte att undvika. Så från vår sida så är det ju väldigt viktigt att rätt ärenden har hanterats av Datainspektionen för att ge en bra guide. Det vi tyckte då, det var ju 2011, var att Salem-beslutet var ju ett utmärkt utgångsläge att se till hur man inte skulle göra saker och ting. Så redan då jobbade vi med en checklista som Sara pratade om, att det här är det Datainspektionen säger att personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla. Låt oss nu mappa och se var finns det i vårt kontraktspaket. Och så har vi jobbat sedan dess och jobbat med vår produktgrupp hela tiden för att tillse att den här listan på underleverantörer måste finnas där. Och det är faktiskt så att den här listan på underleverantörer, det måste innehålla inte bara vad de heter utan också vad de gör och var de gör det. Och hela tiden är det nya krav som man liksom lär sig ut med hur åren går. Och det är viktigt och det är den process som vi som leverantörer måste ta på allvar, så att det inte handlar om att försöka undvika och ta strid utan istället rätta sig och uppdatera och förbättra det vi kan leverera till kunderna. Vi blev ju ännu mer störska 2012 när vi hade liknande ärenden i våra grannländer. Så Moss kommun i Norge fick godkänt för Office 365 2012. Och i Danmark så var det IT-universiteten som fick godkänt för Office 365. Återigen, det är inte så att Office 365 fick godkänt, för så långt vill inte inspektioner gå. Men datatillsynet både i Danmark och Norge godkände uppläggen, kontraktsuppläggen och hur det användes då av de här kommunerna och universiteten i våra grannländer. 2013 då tittade vi på det tuffare områdena och branscherna, nämligen bankfinans som jag pratade om, och så tog vi även upp pucken med hälsa och sjukvård. Det är ju otvekligt så att det här är ju branscher där man jobbar med inte bara sekretessklassad information, utan det kan vara så kallade känsliga personuppgifter och sånt där man behöver ha ett extra skydd. Från Microsofts sida så är det så att vi vet inte vad datat är och vi vill inte veta vad datat är. Vi hanterar egentligen bara en box med någonting i. Och som Sara berättade också, ansvarsbegränsningen tar ju inte höjd för hur värdefull datat är för er egentligen. Och det är bara någonting Det är ju prisat efter leveransen av en FedEx-box egentligen så. Och vi vill inte veta vad som är i den. Vi kan behöva få kontakt med det som är i boxen för att utföra tjänsten för er. Bara för att säkerställa ett supportärende. Men vi får inte göra något annat och vi vill inte göra något annat helt enkelt. Men för bank och sjukvård, bank, finans och sjukvård, så vet vi och förstår att här är det ju ytterligare inspektioner och regelverk som gäller. Om vi tar exempel med bank då, så är det då en rad föreskrifter som Finansinspektionen har. Så det vi gjorde 2013 var att vi jobbade med en av de mer aktiva på området i Europa. Det var den holländska datainspektionen, Finansinspektionen, Dutch National Bank, alltså deras riksbank egentligen, som har samma roll som Finansinspektionen också. För att tillse att är det här korrekt nu, vårt kontraktstruktur och allting, som är det så att man som kund har fullständig kontroll på Microsoft som molntjänstleverantör, så man kan nyttja tjänsten även om man är en bank som lyder under inspektionen. Där såg man att det fanns en viss skillnad mellan en datainspektion och en finansinspektion. Finansinspektionen sa nämligen att där datainspektionen hade sagt så här: ja, vi förstår att det går inte att var och en av alla kunderna har en rätt att göra en egen revision i de här datacentren. Det säger ju alla datainspektioner inser att det kommer ju inte gagna någon, utan då kommer det springa runt hundratusentals personer och titta runt i samma datahallar, och då går det inte att upprätthålla någon ISO-standard eller någon säkerhet för någon. Så där har man från datainspektionshåll accepterat upplägget med en tredjepartsrevision som man sen kan förlita sig på och alla kunder får tillgång till och kan förlita sig på. Det är ett upplägg som fungerar. Men från finansinspektionshåll så säger man bara: du, det där med integritet, det struntar vi. Vi bryr oss bara om att ni har kontroll. Och det känner vi att ni måste kunna granska på plats. Så där blir det lite annorlunda. Så där jobbade vi 2013, satte vi igång med det jobbet för att tillse att vi insåg att här måste vi göra ett avtalstillägg för att möta de speciella krav som den här industrin faktiskt har och den inspektion och den kontroll som de har. Så då utvecklade vi det vi jobbar med fortfarande med banker, just med ett avtalstillägg, bara för att säkerställa att man har de komponenter som krävs för att tillgodose och möta den hårda granskare som man har från det hållet. 2014 vidare så det var två viktiga milstolpar det året. Då fick vi dels godkännande från EU-håll. Alltså för det är ju så att redan här tidigare så hade vi börjat använda oss av EU:s standardkontraktsklausuler. Egentligen redan då insåg vi att det här med safe harbor är någonting som är positivt, men det kommer inte hålla, och det höll inte redan då i många av länderna. Det vill säga, det är många som är skeptiska till att den certifieringen är tillräckligt någonting som man kan anförtro och ställa då molntjänstleverantören till svars för. Så vi satte igång arbetet redan då under den perioden med att införliva de här standardkontraktsklausulerna, som innebär att man har då en extra set av kontraktsklausuler som man kan leverera till kunden för den här exporten av data också. Och den har man ju då även undertecknat med alla sina underleverantörer, så att det fullt ut är kontraktuellt täckt. Men det var först 2014 här som vi fick ett erkännande från en EU-perspektiv. Och det var den här artikel 29-gruppen, arbetsgruppen inom EU, som tittade på vårt kontraktsupplägg, dels med personuppgiftsbiträdesavtalet och EU-klausulerna, och sa att okej, det här fungerar. Ett så kallat endorsement letter som var väldigt viktigt för oss. Och det var ju främst i länder som Tyskland och på andra ställen där man har hållit en väldigt hög svansföring och tittat på det här med integritetsfrågan väldigt viktigt. Förutom just artikel 29-gruppens godkännande 2014 så fick vi även ett till sånt här testcase i Sverige, och det var ju Ale kommun som använde sig av Office 365 och gjorde fullt ut den här risk- och sårbarhetsanalysen som Datainspektionen förväntar sig att man gör. Helt enkelt får total insyn i hur ser det ut, var finns data, vilka har tillgång till den, hur fungerar och så vidare. Gör en analys av det och sen konkluderar, ja, vi kan köra på det och vi kan köra på det i de här fallen. Det gjorde Ale kommun i sin skolverksamhet och fick då, skulle jag säga, med beröm godkänt Men som sagt, det är ju inte, som faktiskt den här artikeln säger, ett grönt ljus för ett verktyg. För det blir ju alltid i varje enskilt fall. Men det är en väldigt viktig indikation på att kontraktsupplägget håller och fungerar. Nu ska vi säga att om vi tittar tillbaka på den tidigare bilden kring det sista som har hänt i den här kedjan innan vi kommer till idag, det är väl då att vi tidigare i år, 2015, förenklade saken ytterligare med att också införliva en ny ISO-standard på PUL-området. Och den heter ISO 27018, och är det något man ska skriva upp så är det väl egentligen ISO 27018. Men jag tycker det är en ganska bra möjlighet att rikta ett krav i en upphandling på att man ska i vart fall ha uppnått den ISO-standarden om man är molntjänstleverantör. För den säkerställer att man har lagt till 25 extra kontrollpunkter i sin årliga revision som rör just PUL-frågan, alltså integritet. ISO 27018. Och genom att ställa det kravet och ha det i kontrakten, då har man säkerställt att vi som leverantör ska upprätthålla de här extra 25 kontrollpunkterna årligen och att de kommer att granskas av extern part årligen. En väldigt viktig bit. Men nu hoppade jag tillbaka. Men så har vi då den senaste, ja, det är väl 2 veckor sedan som då domen, Safe Harbor-domen, annonserades. Som man kan säga, det var en väldigt intressant bit och en ytterligare punkt i den här resan och viktigt att förhålla sig till. Det finns mycket som man kan prata om med den, men för att förenkla det hela ska vi säga här att på kort sikt så gör den ingen skillnad i vårt kontraktsupplägg och det vi erbjuder. För det vi erbjuder har inte förlitat sig på Safe Harbor tidigare ändå. Utan även om det omnämns i våra kontrakt, för det är ju någonting som vi är certifierade enligt. Men det som den här domen säger, och bara för att nämna domen alltså, det är EU-domstolen som i ett mål som rör då studenten Max Schrem i Österrike och hans ärende i Irland om gällande Facebook, precis, och konsumenttjänsten Facebook, så säger man att den här Safe Harbor-certifieringen är inte valid, kan inte användas som grund för Facebook att transportera data utanför EU till USA här då. Så på kort sikt och liksom generellt kan man säga att det gör ingen förändring i det som Microsoft erbjuder vad gäller Office 365, vad gäller Azure, vad gäller CRM Online och vad gäller Intune. Det här är fortfarande fullt ut uppbackat av EU-standardkontraktsklausuler. Och då är det faktiskt så att den här artikel 29-gruppen som var godkände vårt kontraktsupplägg 2014, de har också uttalat sig om den här domen. Och då säger de så här att ja, det här är en viktig dom. Och det innebär nu att ingen kan förlita sig på Safe Harbor omedelbart. Men den innebär också att man kan använda, det går att använda sig av substitut, bland annat EU-standardkontraktsklausuler. Det konfirmerar man. Och det kan man göra tills vidare. Men man uttalar sig också om att det här kommer att behöva tas om hand framgent på ett större sätt, på något sätt. Och det tar oss väl till diskussionen om liksom, ur ett längre perspektiv. Ja. Ja, och det är en intressant fråga. Men då kan man säga så här, vad hände? Jo, i samma dag som domen kom så annonserade Salesforce att de erbjöd EU-standardkontraktsklausuler. Så jag menar, och det så från vissa håll har vi sett att är man nödgad och tvungen så hostas det fram, och det är väl den biten man har sett. Sen har vi vissa andra konkurrenter då som har erbjudit det under ett tag. Men det är hela tiden min bild och den syn jag har är att Microsoft tjänar hela tiden på att vara först och hitta nya sätt för att förstärka och förenkla för kunderna på den här biten. Medans konkurrenter kommer i kapp Men det är också mycket tyngre för, skulle jag säga, för konkurrenter att göra det. För mycket av de här standarderna och de här bitarna handlar ju om det faktum att du kan ju inte ha en fungerande affärsmodell som bygger på att du kommersialiserar data egentligen. Är din ursprungliga kommersiella upplägg att du på ett eller annat sätt kommersialiserar data, då är ditt kommersiella upplägg på sätt och vis problematisk ur pulperspektivet. Och där är det ju väldigt viktigt för oss som spelare och som leverantör av verktyg att säga att vår affärsidé är att utrusta kunder med verktyg för produktivitet, och det tar vi betalt för, och det är vår affärsmodell. Sen behöver de kunna standardiseras och kunna användas av alla, och så behöver de kunna uppdateras och bli bättre. Det är vårt wiggle room, men vi vill inte kunna använda dem på det sättet inom den enterprise-biten för att också kommersialisera det. Så det är en pågående diskussion det här, och den är väldigt intressant. Hur långt kan man, eller hur ser det ut från ett konkurrensperspektiv? Jag kan säga, den här bilden ni hade tidigare med den här resan, de här från 2010 till 2015, så det var ju som en grön pil där vad vi har kommit. Och jag har ju en sån slide där det är en röd pil också under kring konkurrenter och deras tråkigare nedslag om Sollentuna kommun och Salems kommun och Göteborg och vad det har varit som inte har varit så roliga ärenden och nedslag kring konkurrenterna. Det har varit viktigt för oss att kunna peka på att här kan man göra ett val mellan en leverantör som försöker att komma undan eller en leverantör som försöker vara bäst i klassen. Det blir ju oftast en bättre story också om man binder ihop paketet också och tittar på det här med tillförlitligheten och trust och att kunna ha tilltro i det man gör. Då måste man också ha tilltro i att man har en långsiktig och syn på framgent också. Och när vi då kommer till den här långsiktigheten, för som jag sa, ja, EU standardkontraktsklausuler, det fungerar nu och upplägget fungerar nu. Men det är tydligt visats i den här domen att det här kommer inte fungera för evigt. Det är lite av en lösning just nu. Men det domen handlar om, och det tror jag är det viktigaste, det domen, Max Schrems domen handlar om, det är inte att Facebook har gjort fel där, utan i det ärendet där man gjorde exporten. Utan det handlar om är att EU inte har någon tilltro till hur USA har hanterat situationer som Snowden. Man tittar helt enkelt och säger att det finns exempel på inhämtande av information, på alltså massinhämtning och på ett icke-korrekt sätt inhämtande av data. Och mot den bakgrunden då hjälper inte verktyg som Safe Harbor. Och då i förlängningen så kan man även säga att då hjälper inte heller andra substitut som EU-klausuler och så vidare om vi har det problematiken. Då ligger alltså inte problematiken hos leverantörerna utan hos staterna. Och vi kommer lite in i det, just det här, vad är det här med utlämnande av data till myndighet och så. För i slutändan är ju det en balans kring att integritetsfrågan är den du ska upprätthålla i alla fall du kan. Men det finns ju situationer när man måste låta integriteten stryka på foten för att det är en säkerhetsrisk för övriga och alla. Och det tydliga exemplet på det är väl, ja, idag hade vi ett ärende med en person som sprang runt med ett svärd i en skola.
En skola i Trollhättan, jag vet inte om ni har sett nyheterna.
I sådana fall, och det kommer sådana frågor kommer till oss på veckobasis kring utredningar där man behöver ha reda på information. Och så länge det är specifikt för en situation och det finns minst 2 års fängelse i straffskalan och så vidare, så finns det en möjlighet att utreda. Då blir ju inte den personens integritet det viktigaste i sammanhanget, utan då är det säkerheten istället. Så det finns ju situationer när man måste göra en avvägning. Så vår chefsjurist, alltså vår högsta chef, Sara, som min chef, Brad Smith, har skrivit en blogg på det här ämnet om liksom, det långa perspektivet ur Safe Harbor-domen. Vad behöver stater? Vad behöver man göra i USA? Vad behöver man göra i Europa för att styra upp de här sakerna på i ett långt perspektiv? För i slutändan så måste det vara så att den här säkerheten Rättssäkerheten som vi har för individer i det fysiska samhället, det måste finnas även i det digitala samhället. Annars så måste vi gå tillbaka i tiden vad gäller teknik, och det vill vi ju inte. Vi kommer lite mer in på den frågan.
Ja, Mattias nämnde att är det något ni ska skriva upp så är det ISO 27018. Nu har ni också möjlighet att i detalj studera här. Vi är ju väldigt stolta över att Microsoft var den första stora molntjänstleverantören att certifiera sig enligt den nya standarden i februari i år. Men vi är också faktiskt glada över att se att det är många konkurrenter som också tittar på standarden, jobbar för att komma upp till den nivån, och en del som också redan idag säger sig göra det. Men vad döljer sig då bakom de här mystiska bokstavs- och sifferkombinationerna? De säger ju inte sådär jättemycket. Men det man kan säga är att det är ett enkelt sätt för en kund att försäkra sig om att det finns en uppfyllnad av de väldigt höga krav på hantering av personuppgifter i en molntjänst som ställs. Så om man efterfrågar ISO 27018, då är man säker på att leverantören uppfyller alla de kontrollpunkter som är. Det är ett 20-tal kontrollpunkter, och jag har valt ut 6 stycken här för att illustrera några delar av vad det är man får, eller vad man bör göra och vad man inte får göra. Och den första punkten här är att man får inte använda sig av kunddata som lagras i en molntjänst i marknadsförings- eller reklamsyfte om man inte har ett uttryckligt godkännande från varje individ vars personuppgifter man använder i det syftet. Så det är ju ganska långtgående. Man måste också ha en tydlig transparens om var datat befinner sig, var det behandlas någonstans och hur det lagras och hanteras. Vi hanterar det genom våra Trust Center där man kan se var på en karta var datacentren finns. Du hade en fråga. Mm.
Och ja, den Ja, men det är ju att kommersialisera datat. Så att man kan säga så här, det stämmer att molnstandarden, och det tycker jag, det är väl min syn på det. Vi har även konkurrenter som har fått ISO-certifieringen. Men så den är mest inriktad kring den kommersiella användningen av data. Vi har ju hela tiden uppställt den väldigt restriktiva kravet som Datainspektionen också har använt sig av, att kunddata får inte användas på något annat sätt än för att utföra tjänsten. Det får inte vara någonting som... Men då har du det gränsområde man skulle prata om, det är väl egentligen de skydd man behöver ge kunden. Hur ska man kunna... Får man använda data för att skydda kunden i det enskilda fallet? Ja, det är ju fortfarande tjänsten. Men får man använda kunddata för att skydda kunden rent generellt, för att bygga på skölden av tjänsten framgent? Det skulle man kunna säga är kommersialisering. Mm. Så att det här är ju en slippery slope och någonting som är extremt viktigt att förhålla sig till i arbetet. Och det är det vi har haft i dialogen med Datainspektionen i diverse länder. Mm. Och där blir det ju på något sätt så att vi som leverantör behöver kunna erbjuda en molntjänst som blir bättre och robust, som lär sig på något sätt av användarna. Men det får inte gå över gränsen. Och jag tror att det är ett synsätt som accepteras från Datainspektionshåll också, att en totalt stale tjänst, den kommer inte överleva länge, och det är inte praktiskt möjligt. Mm. Men du får inte ta det för långt, och att du kan då helt enkelt ha någon slags ancillary marknadsföring, eller du kan tjäna pengar på någonting utöver den tjänst du erbjuder kunden. Jag tror att det är väl där vi är i gränsdragningen just nu.
Och det handlar ju också om kontroll av data, att kunden har kontroll. Och det är ju också en av punkterna i den här ISO-standarden, att kunden ska ha kontroll över sitt data. Du hade en fråga där bort också. Mm. Ja.
Just ja. Det. Och då...
Men det som är där är att den huvudsakliga lagringen av datat kommer att ske i Europa. Men vi förbehåller oss möjligheten i supportärenden, till exempel, att ändå det, där är det, inte, det är rent tekniskt, där är det inte en överföring av data, men det är en åtkomst av din data av en supporttekniker i Indien, till exempel. Eller i ett annat land, vilket land som helst, utanför EU-EES-området. Det data speglas. Någon backup. Datat speglas till ett annat datacenter. Och det är också därför vi behöver förbehålla oss möjligheten att transferera data utanför EU och EES. För det fall att det sker en naturkatastrof, till exempel. Än att det flyttas till USA.
Den frågan har kommit upp. Man kan säga att det vi tydliggör i våra avtal idag, det är att en kund som ni i Europa, då är då är datacenter platsen inom Europa, även spegling för de här core-tjänsterna. Det man sen kan lägga på för det fall att man vill ha just den här möjligheten att säga nej, det är en funktion som vi kallar Office 365 Lockbox, om vi tar Office 365-tjänsten, som helt enkelt är en adminstruktur som innebär att den som är satt som beslutsfattare hos kunden, adminhjälp alltså, behöver ha godkänt varje supportärende innan det kan dra igång. Det gör att du får en längre, krångligare procedur och allt och så, men det ger i alla fall en möjlighet att du kan säga nej till support och alltså någon form av access till din data. Det stämmer.
Nej. Det beror ju på vad det är för typ av supportärende, skulle jag vilja säga. Så att det är en väldigt teknisk fråga som jag inte är helt skickad att besvara på den tekniska punkten, liksom hur långt man kan dra det. Men grundförutsättningen är ändå den att det kan ske support någon annanstans, därför att det är där den bästa tekniken finns för att lösa just det här problemet. I vissa fall så kan det kanske röra sig om att komma åt kunddata, men då är det ju för att man har bett om det i ett supportärende. Det sker inte utan kännedom.
Nej, och det är ju så.
Så är det.
Och precis. Det är där man kommer när man tittar på hur det fungerar. Om man sen ser den extremt begränsade tillgång de supportteknikerna har i ett sånt ärende. Inte bara att det är det övergripande, det är också väldigt tidsbegränsat och en fraktion av någonting. Och det är någon som är slumpvis någon annanstans och så vidare. Så det finns strukturer för det här. Så det är inte precis som du säger där. Det är inte som en support som tar kontakt med en användare du har i Sverige. Så. Men i och med arkitekturen så behöver vi förbehålla oss rätten till tredjelandsöverföring. Och det är så strukturen ser ut. Och med det förbehållet, då behöver vi ge er ge kunderna fullgott kontraktuellt skydd. Och det gör man genom de här EU-klausulerna. Mm. Och då kan man... Ja, eller det du kan göra är att du kan ha den här lockboxen som innebär att inget ärende kommer öppnas förrän admin ansvarig har godkänt ärendet. Då kan du i princip säga nej till all support. Mm, exakt.
Om vi...
Mm.
Access.
Ja,
skyddar emot.
Men det är access och det är fortfarande så att i avtalet så har vi en möjlighet, men vi beskriver att day-to-day storage of your data is at these data centers så. Så det är inte fullt ut. Det finns ingen garanti att det alltid finns alltid finns i Europa. Det stämmer.
Mm, då har vi en fråga där. Det där sa mig är absolut ingenting tyvärr. Jag vet inte vad det är för förordning.
Mm.
Ja.
Men man kan säga så här att vi kommer inte kunna ändra på arkitekturen att vi behöver förbehålla oss rätten att transferera data utanför EU, men vi tillhandahåller det kontraktuella skyddet som krävs för det och som fungerar just nu. Det är väl egentligen det. Sen så jobbar vi väldigt mycket med olika lösningar vad gäller kryptering, vad gäller lockbox, vad gäller alltså kryptering där inte via nyckeln ens och så vidare. Men det blir sämre och sämre användarupplevelse givetvis. Men det finns fullt med sådana saker att jobba med. För vi är ju inte intresserade av datat så. Men det behöver vara standardiserat och fungera för oss.
Mm. Jag har en fråga här fram och sen där bak.
Mm. Ja.
Det är ju främst tekniska skäl att det händer någonting.
Mm.
Precis. Och det kan vara ett annat datacenter utanför EU. Exakt vilket datacenter han är. Nej, därför att det beror på kapaciteten för datacenter.
Nej, och det har vi inte tagit höjd för i avtalet heller, utan vi säger ju att den dagliga lagringen av data sker här inom EU.
Mm.
Vi måste gå vidare
till, för vi har inte så lång tid kvar, så att om du ställer din fråga.
Ja, vi har varit inblandade i så att säga, arbetet och ge input. Det är ju allt vi kan göra. Vi ser positivt på det att det är en one-stop-shop, liksom lika för alla. Men jag ser ju personligen utmaningar först att få till en struktur.
Mm.
För det är ju en förordning istället för ett direktiv. Då behöver det vara precis likadant för alla. Det är direktverkande lag som kommer se ut mer i stil med Tyskland. Även här väldigt, väldigt högt ställda krav. Det är väldigt höga avgifter och så vidare som kommer styra upp saker. Det kommer att få konsekvenser. Men det vi gör från vår sida är att vi ger input Och vi är positiva till att man tar en EU-grepp på saker och ting. Det är väl egentligen...
Det,
är väl
det egentligen vi pratar om nu är en kommande dataskyddsförordning som är väntad att komma.
Vi är nästan över tid snart, va? Vi ska se här. Vi har
nog 5 minuter kvar.
5 minuter kvar.
Så håll i er nu i stolarna. Så.
Kör vi snabbt.
Kör vi rev igenom det sista. Jag tror att det har varit uppe så länge så ni har liksom hunnit läsa och det är inte riktigt någon poäng att gå igenom. Huvudpoängen är väl att ISO 27018 är en standard som man bör hålla ögonen på och som man bör efterfråga. För då har man försäkrat sig i alla fall om att man har ett högt skydd. Sen kommer vi till den här spännande frågan om utlämnande av data som vi ofta får frågor kring. Och vad är det vi lämnar ut, hur och när och varför? Och då har vi en alldeles ny sak som kallas för Microsoft Transparency Hub. Som är en webbsida där man kan hämta hem rapporter och man kan se statistik. Så transparent som Microsoft har möjlighet att vara inom lagens ram. Det finns vissa begränsningar över hur tydliga vi kan vara på vissa områden. Men när det gäller konkret utlämnande av data så gäller det när det gäller företagstjänster. Den här översta representerar, den översta snurran där representerar det globala och den undre det svenska. Och om man tittar på utlämnande av data som har skett gällande enterprise-kunder, alltså företagskunder, till en myndighet som begär det, typiskt sett polis- eller åklagarmyndighet som efter beslut av domstol begär ut information från Microsoft. Där det är ett straffvärde som ligger över 2 års fängelse för det misstänkta brottet. Där har vi globalt sett under det första halvåret 2015, januari till juni, haft 6 stycken förfrågningar. Totalt sett globalt. Det här sker inte så ofta som man kan tro.
Vad sa du? 6 stycken?
6 stycken globalt har vi
som
haft.
Är.
Som där man har begärt utlämnande av kunddata. Och då har vi 3 av de fallen så har vi antingen avvisat frågan helt eller så har vi hänvisat till kunden. I 2 av fallen så har Microsoft ansett sig tvingad att lämna ut information. Och där har vi också i de 2 fallen i alla fall försökt att meddela kunden om att det kommer att ske. Och i det sista och 6 fallet där är det inte klart än om vi kommer eller inte kommer lämna ut data eller om det kommer att avvisas.
Jag får bara tydliggöra här då. Ni ser ju helt andra siffror här och det är ju det här handlar om är ju konsumentärenden. Alltså det har ju varit 262 förfrågningar i Sverige ser vi här. Det är ju konsumentärenden bara. De 6 ärendena som Sara pratar om, det är företag och myndigheter och så vidare. Som egentligen är det relevanta. I avtalen så säger vi att vi ska ju alltid hänvisa till kunden om polis kommer till oss. Rimligen vill inte vi ha något som helst med det att göra. Och vi kommer att göra det så långt möjligt. Men det finns ju den teoretiska situationen att vi blir förhindrade. Vi får en så kallad sealed subpoena när vi blir förhindrade att meddela. Men det har inte hänt. Man kan titta på statistiken här så i hela världen var det 6 ärenden där vi i samtliga fall har i vart fall hållit involverat kunden och det sista är nu pågående i diskussionen.
Precis. Och det här är kort hur processen ser ut. Det är att när vi får in en sån här begäran i Sverige så samarbetar vi med en advokatbyrå som hjälper oss att hantera de inkommande förfrågningar som vi får och då gäller det både konsumentärenden som är den stora bulken och företagsärenden. Och sen så går de igenom en process. Det som är due process här under den underliggande rubriken. Så man börjar med att titta på om alla komponenter finns på plats för att det är en laglig begäran, att det finns ett domstolsbeslut till exempel på utlämnande av data, att det är en del av en polisiär eller myndighetsutredning där det krävs. Och sen gör vi vårt yttersta och försöker omdirigera, som jag sa, direkt till kunden så att kunden vet om vad som händer och kunden kan styra. Och i många fall så fungerar det bra. Och då pratar vi om företagskunderna. När vi tittar på konsumenttjänsten så har vi ett annat sätt med avtalsregler. Så det ser användarvillkoren ser annorlunda ut där. Och vi försöker också meddela kunden om att begäran har skett även om vi inte har möjlighet att omdirigera. Men det är inom lagens ramar vad vi kan göra.
Och då bara jättekort här, för nu börjar vi komma upp i sluttid, men vi gör så, de som behöver gå får givetvis gå. Vi fortsätter lite till bara för att fylla ut vad gäller det här ämnet. Vi lovade också att prata lite om det här så kallade US Warrant Case, som är då ett exempel på väldigt intressant ärende, amerikanskt ärende, där Microsoft har blivit kontaktad av amerikanska myndigheter kring en europeisk medborgares data, där datat då finns i vårt datacenter på Irland. Men han är föremål för en brottsutredning kring narkotika och så vidare i USA. Och då vänder man sig från amerikansk myndighetshåll till oss och vill ha ut då information. Och vi säger vänligen vänd er till europeisk överstatlig ämlat överenskommelseprocess som ni skulle gjort om det här rörde fysisk data, det vill säga en husrannsakan. Vår ståndpunkt är att det är väldigt viktigt att man upprätthåller samma rättsskydd för individen som man gör i den fysiska världen, det vill säga genom process och överstatlig ämlat överenskommelse begära ut genom husrannsakan information, och det ska även gälla i den digitala världen. Där ärendet har nu gått i två instanser. Senast var det nu hearing här i somras i US Court of Appeals, eller New York Court of Appeals, förlåt, i delstaten New York. Nästa instans kommer ju bli högsta domstolen, US Supreme Court. Vi har fortfarande inte lämnat ut data. Ärendet visar egentligen bara på att vi tar striden, att vi... För oss är de här frågorna extremt viktiga. Och det här binder lite grann ihop den här frågan med Safe Harbor-domen, som faktiskt också kommer från samma perspektiv. Det här med att det är en misstro från Europa på hur man ser på vissa av de här frågorna i USA. Det finns en bra hemsida här, och vi säger ju sådär att vi kan ju bara vara så transparenta som möjligt med hur vi tar striden och processen och diskussionerna som leverantör. Och den här hemsidan digitalconstitution.com innehåller då domstolsakterna och även de stater, de organisationer, de företag som står bakom oss i ärendet i den här rättstvisten mot den amerikanska staten. Så det är bara att hålla sig ajour. Det är ett väldigt intressant och jag tror extremt viktigt ärende för att komma vidare i någon slags digital rättvisestruktur som fungerar. Och som vi har sett nu även för att ha en fungerande lösning runt Safe Harbor eller liknande. Det sista området som vi ska prata om och det är snabbt, det är speciallagstiftning. Och här vill vi egentligen bara nämna det att vi har pratat om PUL och så har vi pratat om och integritetsfrågan. Och så har vi pratat om de här lite känsliga frågorna kring utlämnande av data till myndighet. Det tredje viktiga området att ta i beaktande när man funderar på det här med målet, det är ju hur är det med min speciallagstiftning? Du nämnde det här med polisiära reglementen och så vidare, vad det är. Jag kan säga, när jag började titta på det här området 2009, så gjorde vi en genomlysning. Vad finns det för lagar som säger att du bara får ha ditt data i Sverige? Och det finns ju vanligtvis, eller det finns inte sån reglering. Det finns ofta någon form av miss eller felaktig syn på att man har såna begränsningar. Vad gäller direkt geografisk begränsning. Inom Sverige skulle det ju oftast vara ett problem från ett EU-rättsligt perspektiv först och främst. Inom EU då skulle det ju också finnas någon rim och reson varför man skulle ha det. PUL är ju ett sånt exempel där man måste ha skäl eller man måste ha något stöd för utanför EU så att säga. Men överlag så är det inte det. Men områden som är extra viktiga att titta på, det vill ju vi vara öppna med, att vi jobbar ju med kunder och våra partners jobbar med kunder och våra partners behöver lära sig på det här området hur man kan hjälpa till. För det här är faktiskt ett ypperligt tillfälle för partners till Microsoft att bygga på tjänster och erbjudanden paketerade för just den branschen. En sån bransch är ju helt klart hälsa och sjukvård, som har ytterligare krav på att det kan röra sig om känsliga personuppgifter. Och det kan vara sekretesskyddat material och så vidare. Allting enligt vår syn går att använda molntjänster för. Det beror bara på hur man strukturerar och hur man jobbar med det. Vi har, som jag berättade, jobbat med bank och finans. Där har vi då en inspektion som är speciellt viktig att ta hänsyn till. Och då jobbar vi med tillägg. Så ni som jobbar med bank- och finansfrågor, antingen från partnerhåll eller från kundhåll, ska veta det att där har vi ett avtalstillägg och även en möjlighet att hoppa in i ett compliance-program för att få en djupare kontroll över de revisioner som vi gör med tredje part. Det är för bank och finans. För bokföring, då ska man vara tydlig med, det är väl egentligen den lag som jag först tittade på som hade verkligen ett Sverige-krav. Bokföringsdata ska då hanteras inom Sveriges gränser. Det gör man från Skatteverkets sida bara för att säkerställa att man inte undanhåller data vid en granskning och så vidare. Så där kan man då begära tillstånd från Skattemyndigheten att förvara det utomlands. Och det gör man då. Så vissa sådana ärenden har vi tittat på. Det problematiska där är att det är så administrativt krångligt och besvärligt. Så det är en gammal och föråldrad lagstiftning det här som pekar på Sverige som någon slags skydd. Men den finns där i alla fall. Sekretess, då har vi en lag som heter offentlighets- och sekretesslagen i Sverige. Den är väldigt viktig och den ställer upp ytterligare krav som innebär att man återigen måste titta på det här med, är det här lämpligt? Är det här fungerande för min verksamhet att använda en molntjänst? Jag är fullt medveten och jag har haft sådana debatter och strider med andra som har annan syn på frågan om material som är skyddat enligt offentlighets- och sekretesslagen kan använda, att man kan använda våra molntjänster för det. Den ståndpunkt som jag har och både inom akademia och profession, advokatprofessionen, är att det fungerar. Man måste göra en bedömning och en analys. Och där kommer liksom hela det här privacy-paketet in igen. ISO 27018-standarden blir extremt viktig där att avgöra om det här så kallade skaderekvisitet i offentlighets- och sekretesslagen är uppfyllt för den enskilde. Det vill säga det faktum att du som kund då använder en molntjänst, utsätter du dina användare för en sån fara med tanke på hur arkitekturen ser ut att det finns att skaderekvisitet i lagen är uppfyllt. Ja, då får man titta på ytterligare lösningar där med kryptering och så vidare kanske. Men det är en bedömning som man får göra från fall till fall som vi ser det. Och mycket jobb med det såklart. Tyvärr, men det är också någonting som vi ser att det är viktigt att många gör och att man gör ändå. För det är ju precis som Sara började med att säga att det här är bedömningar du ska ha gjort även om din data är din egen källare. Och det är oftast då du har ännu mindre koll. Här är ett ypperligt tillfälle att liksom städa ur garderoben, klassificera din data, göra en risk- och sårbarhetsanalys. Sen kunna säkerställa med oss och jaga oss varje år om vår revisionsrapport och se att vi har uppfyllt allting. Och sen så har du städat och klart och kan visa på att du har allting. Your ducks in a row, så att säga.
Tror vi avslutar där.
Och där är vi.
Ja, vi hoppar över den här. Är det någon som är särskilt intresserad av Windows 10 så kan ni komma och prata med mig efteråt. Vi tackar så mycket för att ni stannade kvar lite grann och hoppas att ni har fått mer saker som ni kan dels gå hem och tänka på. Och också saker som ni kan tala om för era organisationer. Att det här är inte så läskigt som de tror. Som en del tror i alla fall. Tack.
Tack.